إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا زدنا علما واجعل هذا العلم حجة لنا ولا علينا، وبارك لنا في هذا العلم يا رب العالمين، آمين. Vi började förra lektionen att gå igenom den mycket mäktiga hadithen, hadith Jibril, där profeten Muhammad alayhi salatu wassalam svarar på dessa viktiga frågor om vad är islam, vad är el-iman och vad är el-ihsan. Och vi började förra veckan att tala om själva historien bakom denna hadith. Vi talade också om Jibrils ankomst till moskén. Och vi talade också om då hur han satte sig och lite lärdomar som man kan ta ut från det. Och sen också den första frågan som då var: Ja Muhammad, akhbirni anil islam. Och Muhammad, berätta för mig, vad är islam? Och då så svarade profeten alayhi salatu wassalam: Al-islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam är att du vittnar om la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamu salah wa ita'u zakah wa som ramadan wa hajjul bayt. Som ni känner till. Och vi talade förra veckan om la ilaha illallah. Kommer ni ihåg det? Vad betyder la ilaha illallah? Vad var den korrekta översättningen av den första delen av trosbekännelsen? Ahsan. Yani la ma'buda bihaq illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Taib. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Detta för att Allah är sanningen och det som de åkallar vid sidan av honom är falskt. Men endast Allah har rätt att dyrkas. Idag ska vi börja tala om den andra delen av trosbekännelsen. Det är Muhammadan Rasulullah. Att Muhammad är Allahs sändebud. Vad innebär det när man säger Muhammad Rasulullah? Det innebär flera saker. Det innebär att man tror på profeten Muhammad alayhi salatu wasallam. Att man lyder honom i det han påbjudit och håller sig borta från det han har förbjudit. Att man älskar honom mer än alla andra människor. Och att man endast dyrkar Allah på det sätt som han har lärt oss. Så det innebär flera saker. Det första, att man tror på honom, att han är den sanna profeten. La raiba fi, inget tvivel. Och att allt han säger är sant. Allt som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har kommit med är sanning. Och det spelar ingen roll om han har berättat om det gångna, al-madi, det nuvarande eller det kommande. Allting är sanning. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Han talar inte från egna begär, utan vad han säger är en uppenbarelse som uppenbaras för honom. Så vad profeten alaihissalam har kommit med är sanning. Och som han också sa: skriv, för vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer det bara ut sanning från den här. Och profeten alaihissalam var ju den som mashallah talade då med uppenbarelse. Och det här känner vi till från haditherna. Att man kommer och frågar profeten någonting alaihissalam och han var tyst. Tills Allah uppenbarade ett svar. Och Jibril kommer med ett svar till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Så allt han säger är sant. Och han har berättat om vad som har varit. Yani från al-khalq, yani när Allah började skapa hela skapelsen. Adam, Eva, paradiset, han skapade Iblis. Allt det här finns i Koranen och haditherna. Eller hur? Och sen Noah alayhi salam. Och sen resten av profeter. Allt det här finns berättat. Det är det gångna. Det bekräftar vi. Och profeten Muhammad alayhi salam har också berättat om framtiden. vad som kommer att hända i framtiden. Det var vissa saker som skulle ske under hans livstid, direkt efter hans livstid, fram tills domedagen. Och vad som händer på domedagen och vad som händer i paradiset och helvetet. Allt det här bekräftar vi utan att tveka. Utan vi accepterar allting som profeten alaihissalam har sagt. För en person som säger ashhadu anna Muhammadan Rasulullah men inte tror på honom, vad är han för någonting? Kafir, men vilken slags kafir? Munafiq. Han är hycklare. Han säger, jag vet nog om att han är Allahs sändebud, men jag tror inte på honom i hjärtat. Munafiq, han är en hycklare. Så man tror på allting som profeten Muhammad alaihissalam har kommit med. Den andra punkten är att man lyder profeten Muhammad alaihissalam. För om han är Allahs sändebud, då måste han berätta för oss hur vi ska dyrka Allah. Vad vi får göra och vad vi inte får göra. Hur Allah Azza wa Jalla vill att vi ska dyrka honom. Vi sa la ilaha illallah betyder att endast Allah har rätt att dyrkas, eller hur? Taib, hur ska vi dyrka Allah? Som vi vill? Eller som Allah vill? Som Allah vill. Och hur vet vi hur Allah vill dyrkas? Det finns bara ett sätt. Genom al-wahi, genom uppenbarelse. Från Allah till Jibril till Muhammad alaihissalam. Och som sen berättat för oss. Så det finns ingen väg till att dyrka Allah korrekt förutom genom profeten Muhammad alaihissalam. Okej? Så man måste lyda honom. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Det som sändebudet har givit er ska ni ta emot. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُمْ فَنْتَهُمْ. Och det han har förbjudit er ifrån ska ni avstå ifrån. Så vi lyder honom med det han har påkommit med. Och vi håller oss borta från det han har förbjudit. Taib. Och det här gör vi inte motvilligt. Det här gör vi frivilligt och med ett öppet bröst. Med glädje. För att profeten Muhammad alaihissalam, som vi sa, kommer med uppenbarelsen från Allah. Och han påbjuder bara med gott. Vare sig vi vet eller inte vet visheten bakom någonting, så vet vi att det i slutändan är från Allah och Allah vill bara vårt bästa. Så det som profeten alaihissalam vill att vi ska göra, det gör vi och vi vet att det är det som är bäst för oss. Halas. Och det han har förbjudit, det vet vi att det är dåligt för oss. Eller hur? Så vi lyder sändebudet alaihissalam. Och gör man inte det, trotsar man sändebudet, så är det väldigt farligt. Då är man under al-wa'id. Man kanske straffas. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Låt dem vara på sin vakt. De som trotsar hans påbud att de ska drabbas av en prövning eller ett hårt straff. En ihdar, akta er. De som trotsar sändebudet. Ni kanske drabbas av en prövning i er religion och halkar, eller ett enormt hårt straff. Så det finns ingenting gott i att trotsa sändebudet, utan allting gott finns i att lyda honom. Och därför så sa också profeten alaihissalam att alla från min umma kommer att gå in i Jannah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, förutom den som vägrar. Då säger sahaba, vem vägrar att gå in i paradiset ya Rasulullah? Och då så sa han att det som lyder mig går in i Jannah. Och det som trotsar mig är den som vägrar att gå in i paradiset. Så vill man till Jannah, så är det genom att följa profetens väg alaihi salatu wassalam. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنٌ. Ni har sannoliken en god förebild i Allahs sändebud för de av er som bävar inför mötet med Allah och den yttersta dagen. Så profeten alaihissalam ska bekräftas, han ska lydas och inte trotsas, och han ska också älskas. Älskas mer än alla andra människor. Så som han sa i den autentiska hadithen, att ingen av er är en sann troende tills han älskar mig mer än sig själv, sina barn, sina föräldrar och resten av människor. Så en sann muslim ska älska profeten Muhammad a.s. mer än sig själv. Mer än sina föräldrar, sina barn och resten av människor. För som vi sa, han är den bästa människan. Han är den som visar dig vägen till Allah subhanahu wa ta'ala. Vägen till paradiset. Och ingen annan människa kan komma i nivå med det som han har gjort för dig. Så profeten a.s. ska älskas mer än alla andra människor. Och den som älskar honom kommer att följa honom. Och det är också viktigt, och det här talade vi om i Sira, att allt det här, hur ska du följa profeten a.s., hur ska du lyda profeten a.s., hur ska du älska honom om du inte vet vem han är. Vilket allt då leder tillbaka till vikten av att studera islam. Och lära sig om vem profeten Muhammed var a.s., vad har han sagt, vad har han gjort, så att vi kan följa hans exempel. Och sen den sista punkten också, vad som faller in under Muhammeden Rasulullah, är att vi endast dyrkar Allah på det sätt som Muhammed sallallahu alaihi wasallam har lärt oss. Vi ska endast dyrka Allah så som Muhammed a.s. har lärt oss. Och det här är jätteviktigt, ikhwan. Vi sa förra veckan att la ilaha illallah betyder ikhlas. Att endast Allah ska dyrkas. Uppriktighet, eller hur? Muhammeden Rasulullah betyder mutaba'a. Att vi ska dyrka Allah så som Muhammed a.s. har lärt oss. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah säger också, eller profeten a.s. säger också, sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig, be. Vi kan inte be som vi vill. Vi kan inte fasta som vi vill. Vi kan inte göra hajj som vi vill. Utan vi gör det så som profeten Muhammed a.s. har lärt oss. Taib. Nu kommer vi till en jätteviktig punkt. Och jag vet inte om vi nämnde det förra veckan. Men det finns två kriterier. Eller två villkor för att en god gärning ska accepteras. Vilka är de? Shurut, qubul eller amal. Vilka är de två kriterierna som krävs för att en gärning ska klassas som god och accepteras hos Allah subhanahu wa ta'ala? Vem vet? Ikhlas? Och mutaba. Ahsant, ahsant. Ikhlas och mutaba. Att man har uppriktighet och det är la ilaha illallah. Och att man har mutaba, att man följer profeten Muhammed a.s. i det man gör. Och det är Muhammeden Rasulullah. Och här ska jag nämna att folk som gör goda gärningar klassas i fyra kategorier. Fyra kategorier. Den som gör en god gärning med uppriktighet, ikhlas, och han gör gärningen i enlighet med profeten Sunna a.s. Den gärningen, inshallah, accepteras. Sen har vi en person som gör en gärning uppriktigt, han har ikhlas, men han gör den inte så som profeten Muhammed a.s. har lärt oss. Han gör den som han själv vill, han gissar, han följer kultur, tradition och liknande. Den gärningen accepteras inte. Han har ikhlas, uppriktighet, men han gör den inte i enlighet med sunna. Den accepteras inte. Den tredje, en person gör en god gärning i enlighet med sunna, men han har inte ikhlas. Han gör den ria'an för att visa upp sig. Accepteras den? Nej. Och så har vi den fjärde kategorin. Den som gör en gärning som han tycker är god, den är varken uppriktig eller i enlighet med sunna. Och den självklart accepteras inte alls. Så hänger ni med? Och det finns ingen femte kategori, utan det finns de här fyra. Och låt oss gå igenom dem igen. Men för att en god gärning ska accepteras måste den ha ikhlas och mutaba'a. Och förlorar man en av dessa två accepteras inte gärningen. Låt oss nämna exempel på detta. En person som till exempel gör en god gärning men inte har uppriktighet. Han saknar ikhlas, mutaba'a. Det nämndes till exempel i Sahih Muslim, de tre första personerna som helvetet kommer att tändas för på domedagen. Och ni känner säkert till hadithen, hadith Abi Huraira. Där så sa han att profeten Muhammad alaihissalam sa att de första människorna som helvetet kommer att tändas för på domedagen är tre människor. Och då nämnde han den första, en person som lärde sig kunskap, en islamisk kunskap. Han lärde sig Koran. Och då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att fråga honom vad han gjorde med de gåvor som han fick. Och då så kommer mannen att säga, jag lärde ut Koranen för din skull, ja Allah. Och då så säger Allah, du ljuger, kedept. Du läste Koranen för att man ska säga att du är en qari. Du läser vackert. Ja, ni får pengar, får status, bli kändis. Och så säger Allah till änglarna, släpa honom på ansiktet och kasta honom i helvetet. Så han gjorde en god gärning. Han memorerade Koranen. Är det inte skit? Läste Koranen. Men vad var hans nya? Han hade inte ikhlas. Han gjorde det bara för att visa upp sig. Ögonkänneri. Show off. Ria. Sum'a. Att bli kändis. Att bli sedd. Så det fanns inte uppriktighet. Och sen samma sak till andra mannen. En person som Allah gav pengar och rikedomar. Och han gav till fattiga. Men inte för Allahs skull. Han gav för att man ska säga att han är generös. Han kastas i helvetet. Och den tredje mannen, en man som krigade fi sabilillah, yani krig, men det var inte fi sabilillah, utan det var för att man ska säga att han är shuja, han är modig, vilket folk sa. Men han kastas i helvetet. Så alla de här tre gjorde goda gärningar utåt. Läsa Koran, studera islamisk kunskap, ge pengar till fattiga behövande och att försvara Allahs religion. Men de saknade en viktig komponent. Och det var uppriktighet. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Att på domedagen kommer de att se deras gärningar som de gjorde som stoft, yani som damm som bara blåser iväg med vinden. Det finns ingenting att greppa. Deras gärningar är bortblåsta. Subhanallah. Och i hadith al-Qudsi så säger också Allah subhanahu wa ta'ala, ana aghna shuraka 'ani shirk. Jag är den som är minst behov av en partner. Den som gör en gärning och sätter någonting vid min sida, kommer jag att lämna åt den som han satte vid min sida. Om en person ställer sig och ber för att visa upp sig, Allah lämnar honom åt de som han visade upp sig för. Och på domedagen kommer Allah att säga, gå till de här människorna och leta efter din belöning. Finns det någon belöning att hämta hos någon annan än Allah på domedagen? Nej. Subhanallah. Och därför det är så fruktlöst att göra en gärning som inte är för Allahs skull. Ingen människa är värd att visa upp sig för. Subhanallah. Och det är khasara, förlust. Utan man ska ha uppriktighet i allt vad man gör. Det första, att man har ikhlas, uppriktighet. Den andra kategorin, eller tredje, de som har ikhlas, uppriktighet, men det de gör är inte i enlighet med sunna. De får inte heller sin gärning accepterad. För profeten a.s. han sa, men amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Den som gör någonting som inte överensstämmer med våran religion kommer att få den tillbakavisad. Yani ghayra maqbul, kommer inte accepteras. Så det spelar ingen roll om man är uppriktig. Och därför är det också jätteviktigt här. Vissa personer gör fel. Och när man kritiserar så säger folk, men låt dem vara, de är uppriktiga. Wallah, de vill väl. Har ni hört det? De vill väl. Men det räcker inte. Det finns en berättelse då en av sahaba slaktade en udhiya. Han slaktade ett offerdjur på Eid al-Adha. Men vad gjorde han? Han slaktade innan salat al-Eid. Vilket man inte får göra. Utan sunnan är att man slaktar efter salat al-Eid. Han slaktade innan salat al-Eid. Och då så sa profeten a.s. Shatuka shatul lahm. Ditt djur är bara kött. Yani det är inte ett offerdjur. Det är bara kött. Tror ni inte den här sahabin hade ikhlas? Tror ni inte han slaktade för Allahs skull? Men han gjorde det fel. Men trots hans goda avsikt så nämnde profeten alaihissalam att det inte accepterades. Och också den kända hadithen där tre sahaba kom till profetens hus alaihissalam när han inte var hemma och frågade om hur Rasulullah alaihissalam brukade dyrka Allah i hemmet. Och när de fick höra av hans fru vad han gjorde så tänkte de att vi måste göra mer. Om profeten alaihissalam är förlåten för sina gångna och kommande synder måste vi göra ännu mer. Så den ena säger, jag ska be hela natten. Än i resten av livet. Jag ska inte sova på natten, jag ska be. Än från Isha till Fajr ska jag be frivillig bön. Den andra sa, jag ska fasta varenda dag. Och den tredje sa, jag ska aldrig gifta mig. Och det sägs också att vissa sa, vi ska inte äta kött. Yani, zuhud, vi ska låta bli att äta kött, fisabilillah. När profeten alaihissalam fick höra om dessa tre män, han hämtade dem och han tillrättavisade dem. Han säger, det är ni som har sagt det här. Ala wa inni atqaqum lillah, au ala wa inni a'lamukum billah wa atqaqum lah. Jag är den av er som känner Allah bäst och fruktar honom mest. Jag ber en del av natten och sover en del av natten. Jag fastar vissa dagar och inte andra dagar. Och jag gifter mig med kvinnor. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Men raghiba an sunnati falaysa minni. Så dessa tre sahaba hade utan tvekan en uppriktig avsikt. Det är ingen som tror att de gjorde det här för att visa upp sig. A'udhu billah. Wallah, de hade ikhlas. Och de gjorde ijtihad. De försökte göra det bästa de kunde. Men det var fel. Det gick emot sunna. Och då tog profeten liksom avstånd från det som de ville göra. För det var inte i enlighet med hans vägledning. Och han sa, den som avviker från min sunna är inte från mig. Yani, detta skulle inte accepteras. Hänger ni med? Så det räcker inte med en god avsikt. Och det är jätteviktigt. För folk gör ibland fel. Till exempel vi hade, jag kommer ihåg när det var terrorattentat i Sverige. Det första. Vi kritiserade det och då skrev folk i kommentarerna, låt folk vara, du vet inte, han hade kanske en bra avsikt. Hudbille. Killen springer oskyldiga. Det är hans mål, motiv. Dödar sig själv. Värsta haram. Och med allt annat haram han gör också. Det spelar ingen roll vad han har för avsikt. Det han gör är fel. Eller hur? Om en muslim ska gå ut ikväll, han ska gå på disco. Han säger, jag ska göra da'wa. Jag ska kalla folk till islam, jag har bra avsikt. Men det kräver också att jag är som folket. Jag dricker, jag röker, jag dansar. För jag ska kalla folk till islam. Funkar det? Ja? Kommer det accepteras? Nej, det är fel. Och det finns en väldigt fin berättelse som berättas från Darimi. Då Abdullah ibn Mas'ud, han var i Irak. Och han kommer in i moskén och han ser folk sitta i grupper. Och varje grupp har en ledare. Och de sitter och de har stenar, typ 100 stenar. Och då så säger ledaren i gruppen, Sabbihu Mia. Säg Subhanallah 100 gånger. Är ni tillsammans? Vi gör gruppdicken. Han säger, Sabbihu Mia. Säg Subhanallah 100 gånger. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Och sen, säg hamdulillah 100 gånger. Säg Allahu Akbar 100 gånger. Säg la ilaha illallah 100 gånger. När Abdullah ibn Mas'ud kommer fram till de här människorna så säger han, ma hadha alladhi arakum tasna'un. Vad gör ni för någonting? Vad sysslar ni med? Och då så sa de, ya Abu Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Det är bara stenar som vi räknar våran vikir med. Och då så sa Abdullah, فَعُدُّ سَيِّئَاتِكُمْ. Räkna istället era synder. Räkna istället era synder. För jag kan garantera, om ni inte hade gjort detta, hade ni haft kvar era goda gärningar. Så sa han, وَيْحَكُمْ. Ve till er. Ja ummata Muhammad, hur snabbt går ni inte mot ert eget fördärv? Här är profetens sahaba levande bland er. Och här är hans kläder, de har fortfarande inte förmultnat. Och hans skålar har fortfarande inte gått sönder. Wallavi nafsi biyadi. Vid honom i vars hand min själ vilar. innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Antingen är ni på en väg som är bättre än Muhammeds väg alayhi salatu wa salam. Aw muftatihu bab ad-dalala. Eller så har ni öppnat dörren till villfarelse. Och då så sa de, ja Abba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Vi vill bara gott. Inne vår avsikt är bara god. Yani vi räknar bara vilket. Och då så säger Abdullah dessa mycket starka ord. Han säger, wa kam min muridin lil khair len yusibu. Hur många finns det inte som vill gott men inte uppnår det? Taib. Och sen nämns det senare, han som berättade den här berättelsen, att när Khawarij, den här sekten, kom som stred mot sahaba, så sa de att de som var med där och räknade stenar var med och stred mot sahaba. Och då ser ulema exempel på hur en bid'a börjar som liten. Den börjar med att räkna stenar och den slutar med att lyfta svärdet mot sahaba. Och så lurar shaitan sakta folk långt, långt bort från sanningen. Och den här berättelsen, den är väldigt viktig. De här människorna, de sitter och gör dhikr. Är det haram att göra dhikr i islam? Nej, det är bra att göra dhikr, eller hur? Men vi kan inte göra dhikr hur som helst. Utan vi gör dhikr som Allah har lärt oss, som profeten Muhammad a.s. har lärt oss. Och så som sahaba gjorde dhikr. Vi kan inte komma med en ny dhikr. Då blir det en bid'a, det blir en innovation. Hänger ni med? Eller man gör det på ett nytt sätt. Man gör den i grupp med en och samma röst, unisont. Det blir en innovation, en bid'a. Och det spelar ingen roll om du har en bra avsikt. Han sa här, räkna istället era synder. Och han gav dem två alternativ. Ni gör någonting nytt. Antingen är ni bättre än Muhammad a.s. och sahaba. Eller så har ni öppnat dörren till dalala. Och vilken av de här två är de? Den andra såklart. Ingen är bättre än sahaba och profeten Muhammad a.s. Så det är en väldigt, väldigt viktig berättelse faktiskt. För många idag de säger, men det är bara dhikr och det är lugnt, man kan göra dhikr. Ja. Alltså, det du gör i ibada, det måste vara enhet med islam. Så återigen, den här berättelsen betonar det vi sa då vi sa att det räcker inte med en god avsikt. Utan gärningen måste också vara ut med sunna. Hänger ni med? Så kom aldrig med detta argument att det räcker med en god avsikt. Så vad har vi då? Man måste ha uppriktighet och man måste följa profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Annars accepteras inte gärningen alls. Okej? Okay? Så de här två villkoren vill jag att ni kommer ihåg. La ilaha illallah. Endast Allah har rätt att dyrkas, ikhlas. Muhammadan Rasulullah. Att vi dyrkar endast Allah så som Muhammad alaihi salatu wassalam har lärt oss. Och på arabiska al-mutaba'a. Att man följer sändebudet alaihi salatu wassalam. Så här har vi kortfattat förklaringen på den första delen av shahada. Ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Med vilket en person går in i islam. Sen så sa profeten alaihi salatu wassalam och iqamatu salam, islams andra pelare, att förrätta bönen. Och det här är den viktigaste gärningen i islam efter shahadatayn. Okej? Okay? Man kan formulera det på olika sätt. Om man säger att shahadatayn är ett uttalande och salah är en gärning, då blir salah den viktigaste gärningen. Den viktigaste av allt är shahadatayn. Men det viktigaste man gör med kroppen, det är salah. Efter shahadatayn så är den viktigaste gärningen bönen, som vi inshallah kommer att höra. Taib, vart var vi? Vi var vid bönen, precis. Bönen är då islams andra pelare och den viktigaste gärningen. Och as-salah är som profeten Muhammad a.s. beskrev den, amududdin, religionens, yani stödpelare. Den är religionens amud. Och amud betyder här stödpelare, det vill säga, som Imam Ahmed sa, han sa, har du sett ett tält? Där du har en pelare i mitten och man river pelaren. Vad händer med tältet? Det rasar och faller ihop. Och samma sak är det med en persons islam. Den är inte upprätt. Den existerar inte om det inte finns någon bön. Det måste finnas bön. Bönen är det som upprätthåller din islam. Och därför berättar också Imam Ahmed en väldigt fin sak från Umar radiyallahu anhu. Att han brukade skriva till folket som han då bestämde över. Och han sa: Inna aham amrikum indi as-sala. Den viktigaste av era angelägenheter hos mig är bönen. Faman hafidhaha hafidha dina. Den som bevarar sin sala, han bevarar sin religion. وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ أَضْيَعَ. Och den som försummar bönen kommer att vara mer försumbar för allting annat utöver bönen. وَلَا حَضَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ السَّلَاهُ. Och den som lämnar bönen har ingenting med islam att göra. Subhanallah. Och det här säger vem? Umar, khalifatul muslimin, radiyallahu anhu. Så vad säger han här? Att den som bevarar bönen bevarar sin religion. Yani, as-sala är din islam. Och därför säger också Imam Ahmed senare i förklaringen här, han säger: Vill du kolla hur pass bra muslim du är, kolla på din bön. Om din bön är bra och du ber mycket, alhamdulillah, du ligger bra till. Om din bön är obefintlig, du fuskar med bönen, du slarvar med bönen, du ber för sent, då är detta beskrivningen av din islam. Så vill du veta din islam, kolla på din bön. Så bevara din bön, bevara din islam. Och den som försummar bönen, försummar sin islam. Och han kommer att vara mer försumbar till allting annat. Och det här är jätteviktigt, Eichwa. Vad han säger här? Att den som fuskar med bönen kommer att fuska med allting annat i livet. Och det här är jätteviktigt. Yani, vi ser ibland folk vill gifta sig. Och de hittar en partner. Wallahi, hon är jättebra, men hon ber inte. Eller han är jättebra kille, men han har problem med bönen. Så all fråga. Om personen inte ger Allah hans rättigheter. Enkelt. 5 salat om dagen. Tror du den här personen ska ge dig dina rättigheter i ett äktenskap? Nej. Hänger ni med? Men om personen inte kan uträtta sina 5 dagliga böner, då ett stort frågetecken på personen. Eller personen har en brist i sin religion. Och sen så sa Umar: La hadda fil islam lima taraka salam. Den som lämnar bönen har ingenting med islam att göra. Subhanallah. Och det här är ytterst allvarligt. Att en person inte ber. Därför måste man göra sina 5 salam. Och profeten alaihi salatu wassalam har sagt att skillnaden mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar bönen har begått kufr och kyrk. Och det råder inget tvivel om att den som lämnat bönen begår kufr och kyrk. Men sen är det en tolkningsfråga, vilken slags kufr och kyrk? Är det den stora eller den mindre? Tar det honom ut ur islam eller inte? Och vem accepterar eller finner behag i att de lärda har olika åsikter om du är muslim eller inte? Hänger ni med? Yani, ulema, en person som inte ber. Där har ulema från Ahlus Sunna olika åsikter om du är muslim eller inte. Vem finner behag i att folk tvistar om ens islam? Med all rätt. Subhanallah. Och som det berättas från Abdullah ibn Shaqiq, han sa att sahaba ansåg det inte vara kufr att lämna någon gärning förutom bönen. En person kan vara muslim, han syndar och betalar inte zakat. Han är snål. En person kan vara muslim och synda och inte fasta. Han är lat. Han kan vara snål och lat och inte åka på hajj. Han kan vara dålig mot sina föräldrar. Han kan ljuga, han kan göra det ena och det andra. Men han kan inte lämna bönen. Det går inte. Han kan lämna vissa aspekter av islam och han syndar. Han är fortfarande muslim. Men han kan inte lämna bönen. Det här är enligt vem? Sahaba. Den enda gärningen de ansåg vara kufr att lämna var bönen. Och det här är sahih, autentiskt. Så väldigt, väldigt farligt. Och också Umars uttalande. den som lämnar bönen har ingenting med islam att göra. La havva lahu fil islam. Hur kan man tolka det här? Som att han är mashallah, han är bra muslim? Är det någon som kan tolka det så? Om jag säger till dig, han har ingenting med islam att göra. Att han ändå är en bra muslim. La hasha lillah. Subhanallah. Och profeten alaihi salatu wassalam nämnde också att bönen är det första vi kommer att fråga som på domedagen. Awwal ma yus'al anhu al-'abd yawm al-qiyamah as-salah. När du står inför Allah, den första frågan är: hur gjorde du dina salat? Var du mån om din bön? Och om ditt svar är bra, så kommer resten av dina gärningar att behandlas inshallah på ett positivt sätt. Och om ditt svar är nej, så kommer gärningarna att behandlas på ett negativt sätt. Så allting börjar med bön. Det första du frågar som på domedagen. Och det sista som profeten alaihissalam också rådgav sin umma med innan han dog. Och ni vet, man dör, man lämnar ett testament och råd med det viktigaste som finns. Och bland de sista ord som profeten alaihissalam repeterade på dödsbädden, det var as-sala, as-sala, wa ma malakat aymanukum. Bönen, bönen, subhanallah. Och han nämnde också att bönen är någonting som kommer att yani försvinna. Yani akhar ma yufqad min ad-din, innan domedagen. Det sista som kommer försvinna från religionen är bön. Yani från domedagens tecken. Wallahu musta'an. En dag så nämnde man as-salah, man nämnde bönen inför profeten alayhi wasallam. Och då så sa Rasulullah alayhi wasallam: men hafadha alayha, den som slår vakt om bönen. Kanat lahu nur, nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Den som är noggrann med bönen, han ber sina fem salat, han kommer på domedagen att komma med ett ljus, ett bevis och en räddning. Och så sa han: och den som inte, wa man lam yuhafidh alayha, den som inte slår vakt om bönen, kommer inte ha något ljus, bevis eller räddning på domedagen. Wa kana yawm al-qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Och han kommer på domedagen att vara med dessa fyra kuffar. Och den hadith finns i Musnad Imam Ahmad och den är sahih. Så kolla här. Profeten alayhi wasallam, han säger: naam, den som slår vakt om bönen, men hafadha alayha, yani han ber sina fem böner i tid, kommer på domedagen att komma med ett ljus, nur. Nuruhum yas'a baina aydihim. De kommer med ljus framför sig. Och det finns tillfällen på domedagen då det råder totalt mörker och man är i behov av ljus. Som till exempel då människan ska gå över ett sirat, bron över helvetet. Det är kolsvart. Men beroende på hur mycket goda gärningar man har gjort, ju starkare kommer ens ljus att vara. Så har man gjort sina salat, mashallah, det kommer med ett ljus. Och även generellt så sa profeten alaihissalam: wa salatun nur. Och bönen är ett ljus. Och då säger ulema: ett ljus i ditt hjärta, ett ljus i ditt ansikte, ett ljus i graven och ett ljus på domedagen. Subhanallah, jag vet inte om ni har sett den här, men folk som inte ber, man kan nästan se ett mörker på deras ansikte. Man kan se ett mörker på deras ansikte. De gör inte wudu, de gör inte salat. Det kommer visa sig på deras ansikte. Till skillnad från en person som ber och mycket sunna, han ber på natten och så vidare, mycket sujud, du ser nur i hans ansikte. Så subhanallah, salat, nur och ett ljus i hjärtat. Och sen självklart då ett ljus i graven och ett ljus på domedagen. Så den som är noggrann med bönen kommer med ett ljus. Wa burhan, han får också ett bevis. Och då säger här ulema att bönen är ett bevis på att du är en muslim. Varför? En kafir, han kommer inte be fem gånger om dagen. En munafik, en hycklare, kommer inte be fem gånger om dagen. Han kanske ber när han är bland folk, men han kommer inte gå upp och be fajr när han är själv hemma. Han kommer inte be isha när han är själv hemma. Så att du ber fem gånger per dag, år efter år efter år, är det största beviset på att du är en mu'min. Du är en troende person. För ingen kafir skulle göra någonting sånt. Så du kommer till Allah med ett bevis att du är en troende person. Taib. والنجات den tredje belöningen, en frälsning eller räddning från helvetet, från Allahs straff och vrede, subhanallah. Så kolla här vad du får när du kommer med salat på domedagen: nur, burhan, najat, mashallah. Men den som inte är noggrann med bönen kommer på domedagen utan ljus, utan bevis och utan räddning. När han kommer mörker och sen utan bevis. Spelar ingen roll vad han säger, han har inga argument på att han är en bra människa. Och tre, han har ingen räddning från helvetet, subhanallah. Och det här är också en väldigt farlig sak, kära bröder och systrar. Att lämnandet av bönen, vi sa enligt många lärda, tar personen ut ur islam. Kolla här, personen kommer på domedagen att återuppstå med de största kuffar som har levt på jorden. Fir'aun, Haman, Qarun och Ubay bin Khalaf. Och då nämner Ibn al-Qayyim visheten bakom detta. Han säger att de här människorna, de var besatta av sin makt, sitt kungarike, sina pengar och sin handel. De här fyra människorna, det är det som utmärker dem. Fir'aun ville vara den enhälliga härskaren, nästan en gud för människorna. Qarun och Haman var makt, det var pengar, det var status och så vidare. Och då så säger Ibn Qayyim att den som lämnar bönen i det här livet, han gör det oftast på grund av en av de här sakerna. Han gör det på grund av sin affär, sin klubb, sin pizzeria, sitt företag. Han har inte tid att be. Är det inte så? Eller han ger sig in i politiken. Jag måste komma till makten, jag har inte tid att be. Yani, politiken, makten kommer före, status kommer före. Kallas. Du är som de här människorna, du kommer att vara med dem på domedagen. A'udhu billah. Men det här är farligt. Vad sa profeten a.s.? Personen är med den han älskar på domedagen. Den som lämnar bönen är med vem på domedagen? De största kuffar som levt. A'udhu billah. Vad säger Allah? وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Yani på domedagen då själarna kommer att återförenas. Yani med deras likar. Al-kafir med al-kafir, al-mu'min med al-mu'min. Al-nasrani med al-nasrani, al-yahudi med al-yahudi. Yani varje folk är med sitt folk. Och här är Tariq al-Salah med vem på domedagen? Som största av kuffar. Det talar för sig själv. Och sen, vad händer? Finns också bevis på att den som heter Ber hamnar i helvetet. Då Allah Azza wa Jalla nämner i Koranen att folket i paradiset frågar: Ma salaqakum fi saqar? Vad var det som fick er att hamna i helvetet? Och då svarar de: Lamnakum min al-musallin. Vi var inte från dem som bad. Första svaret: vi var inte från dem som bad. A'udhu billah. Och också vad säger Allah subhanahu wa ta'ala: Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salaa wa ittaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Att det kom efter dem ett folk som var av sämre rang. De lämnade bönen och följde sina lustar. Följde sina lustar och lämnade bönen. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. De kommer att smaka på ett hårt straff. Och det sägs غَيَّ är en plats i helvetet. أَعُوذُ بِاللَّهِ. Så att lämna bönen finns inte med på vår karta. Det går inte. Lämna aldrig en salat vad som än händer. Be på jobbet, be i skolan, be om du är ute i parken, på en båt, på ett flygplan. Du måste be dina böner i tid. Och skjut aldrig upp en bön tills tiden har gått ut. Allah säger: Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Bönen är bestämd för de troende på specifika tider. Och vad säger Allah om de som ber efter tiden? Fawailun lil-musallin alladhina hum an salatihim sahun. Yani de som skjuter upp bönen. Och enligt vissa lärda, de skjuter upp bönen och ber den i sista tiden, inte efter tiden. Det är katastrof att be bönen efter tiden. Och enligt vissa lärda, det går inte ens. Bönen accepteras inte ens. Att skjuta upp bönen och be den efter tiden. Som vissa gör. Man har hört om folk som på grund av arbete eller skola kommer hem på kvällen och ber dhuhr, asr, maghrib och isha tillsammans. Det här finns inte i islam. Naam. Du är musafir, du är sjuk, du kan be dhuhr och asr på deras tid innan maghrib. Och du kan be maghrib och isha på dess tid. Men att du bara slår ihop alla på det här sättet, det här är en ny fiqh som inte har någon grund i islam eller hos ulema. Vad som också bevisar vikten av bönen är berättelsen om al-Isra och al-Mi'raj, himlafärd. Allah tog upp profeten Muhammad a.s. och han fick ett påbud. Vilket var det? As-salah. Ett enda påbud. Hela den här resan, ett påbud. Att vi ska be 5 gånger om dagen. Varför uppenbarade Allah inte detta på jorden? För att visa att det är det viktigaste av allting. Därför uppenbarades det direkt från Allah till Muhammad a.s. i den 7:e himlen. En annan sak som också tyder på vikten av bönen är att Allah subhanahu wa ta'ala nämner al-mu'minin i Koranen. Han nämner al-mu'minin i surat al-mu'minun och surat al-ma'arij. Så nämns vissa egenskaper hos de troende. Och båda dessa verser börjar med bönen och slutar med bönen. När man talar om de troende. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ni känner till versen. Den första egenskapen hos en mu'minun är de som när de ber med ödmjukhet eller yani inlevelse. Och så säger Allah i sista versen, flera beskrivningar, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. Och det är de som slår vakt om bönen, yani de är måna om att be sin bön. Och i surat al-Ma'arij, إِلَّا الْمُصَلِّينَ. Yani förutom de som ber, de är mu'minin. Alladina hum ala salatihim daimun. De som konstant ber sina 5 böner. Och så säger Allah i de sista verserna i beskrivningen av al-mu'minin, walladina hum ala salatihim yuhafidhun. Och de som slår vakt om sin bön. Så kolla återigen vikten av bönen. Och Sheikh Abdul Masih nämner här att iqamat al-salat, att förrätta bönen, har två innebörder. Man kan förrätta bönen på ett tillräckligt sätt och på ett rekommenderat sätt. Tillräckligt sätt, du ber 5 salat. Och du gör det minsta som är wajib. Yani sujud, subhana rabbil azim en gång, och så vidare. Du gör ingenting extra. Du läser bara fatiha, ingen extra. Din salat, den är accepterad. Taib, det är det minsta du kan göra. Men sen finns det extra. Att man gör de saker som är mukammilat, som fullbordar bönen. Och då får man ju självklart mycket större belöning. Hänger ni med? Och det är självklart så man ska försöka att be. Och när vi talar om bönen är det också viktigt att, som vi sa, man ber så som profeten Muhammad a.s. har lärt oss. Man kan inte hitta på någon ny bön, utan man måste be på det sätt som Rasul a.s. har lärt oss. Då han sa, sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Och han sa också i hadith Abu Ayyub al-Ansari, då så säger profeten a.s. Men tawabba'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Att den som gör wudu som han beordrats och ber som han beordrats blir förlåten för sina gångna synder. Och den hadithen är sahih, det finns Ibn Majah och Nasai. Yani vem är det som blir förlåten för sina synder när han ber? Den som ber så som han har beordrats. Hur har vi beordrats att be? Som profeten a.s. bad. Och det finns i sahih hadith. Det är så man ska be. Hänger ni med? Och ju bättre och ju mer man följer sunna i sin bön, ju mer belöning får man. Och ju mer khushu inlevelse man har i bönen, ju mer belöning får man för den här salat som man gör. Så Allah, Allah, ya ikhwa, fi salah, jag verkligen råder er att vara måna, slå vakt om bönen, aldrig försumma bönen. Och att utföra bönen med, som vi sa, ett öppet bröst, med nöje, med glädje. Välkomnande. Och inte känna att bönen är en börda. För då kommer bönen att bli svår. Det kommer bli tung. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Wasta'inu bisabri wa salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yani att söka hjälp med bön och inlevelse, med tålamod och bön, är det vi ska göra. Har du problem, vänd dig till Allah i bön, vänd dig till Allah i tålamod. Men det är svårt för dem, förutom dem som har khushu. Och då säger här ulema som Sheikh Fawzan, yani bönen blir tung för den som ber utan inlevelse. Men när du ber med inlevelse så blir bönen söt. Du njuter av det. Det blir en fröjd. Och det här är också en fråga som man får ibland. Att vissa människor, de säger att jag känner att det är jobbigt att be. Det är tungt. Jag känner sig som en sten nästan man ska be. Varför? För att det finns ingen inlevelse. Din bön är som död. Och de lärda säger att el-khushu, inlevelse, ödmjukhet i bönen, det är själva själen till bönen. Ruh och salat. Och vad händer om en kropp inte har en själ? Den är död. Och samma sak med bönen, om den inte har khushu, den är som död. Det är bara rörelser upp och ner. Att gå upp och göra rörelser 2 på morgonen, det kan vara jobbigt, eller hur? Men gör det med khushu, och som handlar det här märker man. Ibland känns det tungt att be. Men när man njuter av att be, du ber med khushu, subhanallah, bönen går snabbt. Och du vill be mer. Så tänk på detta. Försök att fullborda och att uppnå khushu i bönen. Och ber man korrekt, så som Allah vill att man ska be, så kommer man också att bli en bättre människa. Och det här är sista nyttan. Man kommer att bli en bättre människa. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Inna salaten ha'anil fahsha'i wal munkar. Bönen hindrar från skamlösa gärningar och synder. Och då säger ulema, yani den som ber med khushu, med inlevelse. Det är inte ma'akul att en person ber med khushu, med inlevelse. Fokuserar sig på Allah azza wa jalla och kallar Allah. Och sen säger assalamu alaikum och går och synder. Eller hur? Det går inte riktigt ihop. Alla kan synda, men att han, yani bönen inte hindrar honom från att synda. Den kommer till slut att göra dig till en bättre människa. När du ber med khushu. Och sudda bort dina synder. Rena din själ. Så, assala, assala. Väldigt viktigt att vi ber. Lär oss att be korrekt. Och också att vi lär vår familj att be korrekt. Och påminner varandra om bönen. Att vi gör al-amr bil ma'ruf och nahyan al munkar. Att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och ta'awanu alal birri wa taqwa. Samarbeta i det som är gott. Och det bästa birri wa taqwa vi kan påminna varandra om efter ett tawhid är salat. Och vi känner alla säkert någon som har problem med bönen. Kallas påminn personen. Uppmuntra ständigt personen. Nämn belöningen och nämn straffet i att inte be. Och ni får personen att njuta av bönen. Så att vi alla måste samarbeta i detta. Så att salat blir någonting som verkligen är förankrat hos alla muslimer. Och att det finns, jag ska aldrig lämna en salat tills jag dör. Det är den inställningen vi ska ha. Jag ska be varenda salat i tid tills jag dör. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.